There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Varmt välkommen till Knatteplock-podden. Detta är en podd om mat, barn och föräldraskap. I avsnitten bjuder jag in härliga gäster som delar sina perspektiv, erfarenheter och kunskaper inom dessa spännande ämnen.
Man har ingenting egentligen som säger att man ska behöva ta det successivt ett födoämne i taget. Utan här gäller det bara att ta vara på barnets nyfikenhet.
I detta avsnitt gästas jag av två fantastiska kvinnor som är experter på allergier bland barn. Anna Sandén, hon är docent, specialistläkare och barnallergolog. Hon har 35 års klinisk erfarenhet av barn med allergier, astma och eksem. Veronica Bedinge är i grunden beteendevetare, men hon blev sjuksköterska och sedan barnallergisjuksköterska på allergimottagningen där hon mötte Anna. Anna och Veronica driver tillsammans allergiexperterna. Genom allergiexperterna ger de vård till allergiska barn och ger familjen nödvändiga kunskaper om både vård och behandling som de kan ta med sig hem och hjälpa dem i deras vardag. I avsnittet svarade Anna och Veronica på era frågor kring födoallergier bland barn och de slog bland annat hål på vanliga myter om allergier och förklarade även hur man kan introducera allergener till sitt barn på ett bra sätt. Detta och mycket mer. Här kommer avsnittet. Hej Anna och Veronica.
Hej. Hej, hej Elin.
Hej. Hur mår ni?
Ja, men det är bra. Det är faktiskt så regnar det här i Luleå idag istället för snö. Så vi är glada för det så här i maj.
I Stockholm är det faktiskt sol. Det är underbart och lite värme. Hoppas att det kommer till er snart också.
Ja, till helgen ska vi faktiskt på 19 grader också. Vi har haft typ 16-17 grader också i bara för någon dag sedan. Så, ja, men då så. Vi är också på god väg mot en härlig sommar.
Ja, gud vad härligt. Men idag så ska vi prata allergier bland barn. Det här är ju ett ämne som engagerar väldigt mycket har jag märkt. Och jag får också mycket frågor faktiskt dagligen från mina följare kring det här. Och det är ju för att många barn idag har allergier av olika slag. Men innan vi hoppar in i det och svarar på lite frågor och sådär, vill ni berätta lite om er och vilka ni är och er verksamhet? Veronica, vill du börja?
Jag heter då Veronica Bedinger och är barnallergisjuksköterska men också beteendevetare. Jobbar nu med tillsammans med Anna med vårt egna då företag som heter Allergiexperterna. Jag jobbar också i Annas studie som hon håller på med som heter NICE-studien.
Spännande, det får Anna berätta lite mer om sen.
Ja, jag heter Anna Sandin och jag är då forskare, jag är docent i barnallergi. Jag har en stor studie som heter NICE-studien Norrbotten som vi tittar på som vi följer barn just med hänsyn till intag av mat och allergiutveckling. Men även en massa olika då omgivningsfaktorer som är viktiga för detta. För att se om vi kan förstå varför vissa barn blir allergiska och andra inte. Jag har jobbat med barn och barnallergier i mer än 30 år.
Ja, ni är rätt personer för det här avsnittet, känner jag absolut. Och så roligt att få med två personer. Det har jag faktiskt aldrig haft innan i podden. Så det ska bli jättekul. Och som sagt, ämnet engagerar. Och jag har ju som vanligt i den här podden frågat mina följare om frågor. Och det kom en hel del. Och jag tänker att vi kör igång direkt. Och Anna, du nämnde lite, tror jag, kring första frågan här nu angående din studie. Det är några som frågar, varför blir vissa barn allergiska och andra inte? Eller varför utvecklar barn allergi? Kanske så man ska säga.
Det är en spännande fråga. Och den frågan forskas det väldigt mycket på, inte bara av mig förstås, utan av en massa folk över hela världen. Och vi har gjort det under lång tid, för det har varit den springande punkten. För om man förstår varför vissa barn blir allergiska och andra inte, så kan man ju göra åtgärder så man slipper få sina allergier. Och det gäller ju inte bara födoämnen, det gäller alla typer av allergier. Och även astma och eksem. Det som är spännande just med allergier, det finns en fråga där det finns också funderingar kring om det är ärftligt eller inte. Och ja, det är det. Men det spännande är ju att man kan ha två helt allergiska föräldrar och vara helt frisk själv. Barnet får alltså inga allergier. Och det är ganska svårt att förstå. Och tvärtom, man kan alltså ha helt friska föräldrar och få ett barn med kraftig allergi. Och där tycker jag det är mest spännande att ändå följa immunologiska utvecklingen hos olika barn och se vad är det som gör att vissa med en viss genomsättning blir allergiska och andra blir det inte.
Men så att det måste inte vara så att barnet blir allergiskt om föräldrarna är allergiska, men det finns en ärftlighet i det.
Ja, det finns en ärftlighet, och det finns olika gener, olika sätt att ärva allergier. Och man ärver ju inte specifikt om mamma inte tål ägg, så det är inte så att barnet inte tål ägg. Utan då är det så att om mamman inte tål ägg så ärver barnet en risk att utveckla allergi på något sätt. Kanske blir ett eksem eller kanske blir en allergisk astma.
Aha, okej. Så det är inte just själva födoämnet, om det nu är det som man är allergisk mot, som man löper större risk för, utan generellt sett blir det en hög risk för allergi.
Det är generellt sett en hög risk för allergi. Det finns ju en del samma som är spännande. Jag har till exempel i studien sett att om mamman dricker komjölk under graviditeten och amningsperioden, de första månaderna, då får barnet mindre födoämnesallergier. Men vi har för få barn för att titta specifikt mot komjölk. Det var synd, men det var spännande. Den är publicerad, så det är
kul. Ja, för jag tror att en del i frågan när man ställer så här, varför blir vissa barn allergiska, är ju för att man vill veta, kan man proaktivt jobba för att barnet inte ska bli allergiskt? Och det här har vi ju fått lite frågor kring också sen. Men då är det ett sånt tips kanske då, att dricka komjölk när man är gravid. Finns det något sånt där som du vill slänga in mer som man kan göra för att påverka?
Det man kan göra, det är ju det där som vi gjorde fel. Jag har jobbat så länge, mer än 30 år. Så jag var ju med bland de här läkarna som plockade bort allting, allt allergi. Man fick inte ha katter och hundar, och man fick inte ha ens fiskar hemma, därför att det blev fukt inomhus och fick man astma av det. Och man fick ju inte äta jordnötter och nötter, helst 4 års ålder. Och man fick ju inte fisk, inte för 1 års ålder, ägg inte för 1 års ålder. Det var jättemycket restriktioner. Det som är kvar av detta, det är att man inte ska röka ungefär. Det är väl där man hamnar. Men det har inte mycket med födoämnesallergier att göra. Men det som är viktigt är ju att idag så har man ju då fått forskning. Vi har ju sett det i våra kliniska verksamheter. Det stämmer ju inte. Det stämmer absolut inte att man ska plocka bort saker för att slippa bli allergisk. Varken katter eller hundar eller mat. Men det som händer, det är det att vad man har sett nu i studier. Från 2015 kom det väldigt bra studier nämligen. Och då såg man det att man stoppar helt enkelt in de här produkterna, allergena produkter i maten till barnen tidigt i livet. Och då vågade den här, heter Gideon Lack som gjort det här i Storbritannien. Han vågade stoppa in då mat i barnen redan från 4 månaders ålder. Och stora mängder. Bland annat jordnötter, vilket ju alla är så skrämd för. Så, då får man äta det varje dag i ganska stora mängder. Och då blir man inte allergisk mot jordnötter. Funkar det inte likadant på alla produkterna? Det är ganska spännande också. Det är inte så att födoämnesallergi är lika för jordnötter och för morötter och för ägg till exempel. Det är lite oskillnad på dem helt enkelt. Även immunologiskt påverkan tydligen.
Ja, men jag också läste just den här studien kring jordnöt, så det är väldigt intressant. Och apropå ärftlighet, om föräldrarna är jordnötsallergiker, hur gör man det på bästa sätt? Att när man introducerar jordnöt, för då vill man ju ändå göra det tidigt för att minska risken. Men hur ska man tänka där? För då är det ändå någonstans en större risk och kanske också svårt för föräldrarna att hantera livsmedlet. Det finns ju flera faktorer som påverkar, tänker jag, när man ska börja introducera jordnöt.
Ja, det är jättebra Elin att du lyfter det här och att vi tar upp det. För det är ju såklart, har man dessutom då en uttalad, om vi nu tar den här jordnöten som är en klassiker. Så, och är man själv då kanske allvarligt allergisk mot jordnöt, då är det ju svårt att kunna hantera en jordnöt och kunna introducera till sitt barn. Här är det ju jätteviktigt att man dels tar upp det med sin BVC-sköterska, att det här finns, och även om man nu har en stor rädsla för att barnet också ska ha utvecklat en sån här liknande allergi som man själv har, så att man kan få stöd och hjälp i det, att kunna hantera det, så att vi inte missar chansen hos det här barnet att introducera. Sen när det kommer till det mer praktiska, hur ska det gå till att kunna hantera jordnöt så att barnet ändå får komma i kontakt och få smaka på till exempel jordnöten då. Där får man nog använda sina släktingar, tänker jag, lite grann. Man kanske, har man stor rädsla, så kan ju det, även om det inte finns en stor, om det inte finns en misstanke om att barnet har en jordnötsallergi, så kan det ändå på grund av rädsla hos föräldrarna vara så att man introducerar första gången i kontakt med sjukvården, till exempel hos sin BVC-sköterska, för att få känna sig trygg att göra det här.
Just det. Kan man göra det alltså?
Ja, det finns ingenting som säger att vi inte kan. Sen är det ju såklart lokalt. Jag kan inte svara på hur BVC-sköterskan i Stockholm tänker.
Men förstår jag.
Det här är ju otroligt viktigt att man tar vara på chansen. Men också så är det ju våran roll i sjukvården att fråga och ta hand om de här barnens föräldrar som har en stor rädsla. För det kommer ju indirekt påverka barnets chans för att exempelvis bli exponerad för jordnöt. Om det finns en stor rädsla, så kommer ju kanske föräldrarna att undvika det under hela barnets uppväxt annars.
Och det är ju också viktigt, då utvecklar inte det här barnet tolerans mot jordnöt. Äter man inte, så finns det en risk att man missar den chansen. Man brukar säga att det finns ett windows of opportunity när man kan utveckla den toleransen. Och den finns där under första levnadsåret någonstans. Exakt hur det ser ut, om det är lika för alla födande, det vet vi inte. Men ett praktiskt problem också är att om till exempel mamma är väldigt fiskallergisk och man ska introducera fisk då till sitt barn, då kan man ju faktiskt inte göra det själv. Om man chockar ner på fisk själv och barnet reagerar på fisk så att de kräks till exempel, då måste man ju som förälder hjälpa sitt barn, och då går det ju inte att göra det. Därför får man tänka till ordentligt. Det måste vara en till vuxen i familjen. Man gör det på förmiddagen när sjukvården är öppen. Man gör inte det här. Det är mycket, mycket bättre att göra det på plats på förmiddagen, organiserat inom familjen, istället för att det händer av misstag på nyårsafton och juldagen. Då är det mycket, mycket svårare att ta hand om, tänker jag. Eller det vet jag inte. Så det är mycket smartare att göra det här väldigt strukturerat, och det ska göras. Helt enkelt. Och rekommendationen är ju att alla barn ska introduceras med alla produkter oavsett föräldrarnas allergier.
Och gärna under första året, eller hur?
Ja, alltså det ska göras enligt, man kan säga så här, vi ska göra enligt de riktlinjer som finns. Därför att idag har vi ju fått riktlinjer som går ner till 4 månaders ålder. Det skulle kunna komma ganska snart, till och med längre ner. Jag vet inte det, men det finns forskning som tyder på det.
Då, nu är vi inne på det här lite grann, men om vi backar bandet lite då, lite mer generellt. Hur introducerar man bäst allergener till barn? Är det bara att köra? Om man inte har allergiska föräldrar, hur ska man tänka då? Jag vet ju att det funnits rekommendationer för länge sedan att man ska testa en allergen, vänta 2-3 dagar innan nästa och sånt där. Alltså, hur finns det några sådana regler idag? Eller hur ser det ut?
Det är bra att vi tar upp det här, för det här är ju också någonting som man kan behöva prata om, hur man ska gå tillväga, hur, när man ska väl introducera. Jag tror att det sitter jättemånga föräldrar där hemma och funderar på hur jag ska göra. Är det okej att introducera flera födoämnen, eller ska jag ta ett födoämne i taget? Barnen som är 4 månader finns ju rekommendationen att man ska låta nyfikna barn få smaka. Och här finns det ju egentligen ingen rekommendation där man säger att man ska ta ett födoämne i taget. Utan här gäller det ju att stoppa ner fingret i sin egen mat och låta barnet smaka. Sen finns det, kan vi ju säga Anna, när vi möter de här barnen där man börjar misstänka en födoämnesallergi, där det finns reaktioner som man inte riktigt vet vad de beror på. Då kan man behöva strukturera upp det på ett helt annat sätt. Men då ska man ju ha hjälp av sjukvården för att medicinskt bedöma, är det någonting som vi ska avvakta med just nu? Och så koncentrerar vi oss på 1, 2 eller 3 födoämnen bara för att kunna klargöra vad det är, om det finns, vad det är, eller om det ens finns en koppling till ett födoämne.
Så att om barnet inte uppvisar några symptom eller tecken på att vara allergiskt, så behöver man inte tänka på det sättet, utan då kan man servera en omelett med ägg och mjölk i första gången barnet testar både ägg och mjölk till exempel.
Helt rätt tänkt där. Man har ingenting egentligen som säger att man ska behöva ta det successivt ett födoämne i taget. Utan här gäller det bara att ta vara på barnets nyfikenhet.
Varför vi inom sjukvården och hälso- och sjukvården tar det ett födoämne i taget är att vi hamnar på nästa nivå lite grann då. Då är det så att då har man en misstanke. Då måste man ju bli klok på det man gör. Då har man ofta plockat bort några ämnen och så ska man återinföra dem. Och då måste man göra det på strukturerat sätt. Då tar man ett ämne i taget. Det som är viktigt då det är ju det att diagnostiken på födoämnesallergi är väldigt speciell. Man får en reaktion som är allergisk, man plockar bort ämnet ur maten och sen så blir man frisk. Man får inga reaktioner, då sätter man tillbaka det igen och då får man reaktion igen. Och egentligen krävs det två sådana här provokationer av det här födoämnet för att man verkligen ska få diagnosen. Det som ofta händer, det som kan hända och det som inte är helt optimalt är att man som förälder får informationen gå hem och plocka bort det här ämnet ur maten utan att få det här uppförande återbesöket. Och det här uppförande återbesöket är väldigt viktigt därför att det är vi som sätter diagnosen, det är inte föräldrarna som ska tro att det är på ett visst sätt. För då blir det ganska många saker. För det finns också, det är också så här, om man är förkyld, om man inte tål en katt och träffat en katt, om det har hänt annat i ens omgivning när man provar det här ämnet första gången, då kanske det är katten.
Ja, det är onödigt att plocka bort någonting i onödan, så att säga.
Precis. Om man inom hälso- och sjukvården plockar bort någonting, så har jag också som läkare och sköterska vi har ansvar för att plocka tillbaka det till i barnens kost. Att se att det faktiskt var en ordentlig allergi och ingenting av misstag eller toleransen har utvecklats. Vi ska friskförklara alla barn så snabbt som möjligt efter en diagnos av födoämnesallergi.
Ja, men även det med allergener som kan ge väldigt allvarliga reaktioner. Jag tänker till exempel då nöt. Vågar man introducera det igen om man har sett att där har det blivit en reaktion tidigare?
Ja, det är ju svårt. Allt beror ju på naturligtvis hur gammalt barnet är. Vilka mängder de har ätit, vilka reaktioner de fick, om det var något annat som störde. Så inom sjukvården följer man ju antikroppsnivåerna. Det är inte hela sanningen. Barn under ett år kan ha kraftiga allergiska symptom utan att ha antikroppar mätbara just då. De kan komma lite senare. Så man kan inte bara säga att okej, du hade inga antikroppar, det var ingen reaktion. Utan man får titta på antikroppsvärdet. Om de här allvarliga reaktionerna, har de sjunkande eller låga värden, vågar man provocera. Men det gäller att man följer barnen då med varje år, kolla upp om de har fått i sig det här ämnet av misstag. Kolla upp proverna om det är sjunkande nivåer. Se om det är läge att provocera i så fall inom sjukvården. Då. Men man ska inte släppa dem. Och det är inte, om du får ett symptom på ett födoämne av någon sort för ett års ålder, så kan du inte släppa det barnet för resten av dess liv och tro att de är allergiska mot mjölk eller ägg eller fisk eller någonting annat. Man måste följa dem över tid.
Såklart så är det ju så att har barnet reagerat med en allvarlig reaktion, vid till exempel att de har ätit livsmedel som innehåller ägg och vi vet att det är ägget barnet reagerar på, så kommer det ju inte att vara så att man kommer att ifrågasätta det och måste provocera ytterligare en gång om man har en tydlig koppling till det. Utan då är det ju jätteviktigt, precis som Anna säger, att vi fortsätter följa barnet för att se om det finns en möjlig toleransutveckling och om vi då i senare skede i livet kan testa att provocera. Men såklart så ska ju allt det här sker utifrån en bedömning från sin vårdgivare eller den medicinska läkare man har, och att man gör det under kontrollerade former inom sjukvården.
Det låter ju väldigt vettigt, så att man inte blir sitt barns egna läkare.
Sen tänker jag också på det, en annan sak, ursäkta Elin att jag måste bara få tillägga det här. Det är också ibland så att man kanske som förälder tycker sig känna sig ifrågasatt där man inom sjukvården säger att vi ska testa igen och introducera ett födoämne. Men ta det inte som att man ifrågasätter, utan ta det som att man verkligen vill ge ditt barn största möjlighet att kunna, om möjligheten finns, få börja introducera mycket små mängder eller lite mängder för att vi ska ta vara på en toleransutveckling för det här födoämnet.
Ja, superbra poäng där. Alla vill ju barnets bästa, helt enkelt. Men om vi går tillbaka lite mer till det här med att introducera allergener, för det är många som frågar om det. Man kan introducera flera samtidigt och så vidare, men hur försiktig ska man vara? Ska man, Anna, du nämnde någonting där att gärna vara två hemma under förmiddagen. Gäller det bara om man har allergi ärftligt eller ska man tänka så alltid? Och sen så har jag också hört om vissa föräldrar som första gången de ska testa jordnöt så står de utanför akuten och testar för att de är då rädda för att det ska komma en allvarlig allergisk reaktion. Hur ska man tänka kring det? när man ger en allergen första gången?
Och jag menar, egentligen är det så. Man ser allergen, och det är ju naturligtvis man tänker på de här som oftast kan ge, som de kan ge allvarliga reaktioner, som jordnöt och fisk och sånt. Men egentligen kan man ju reagera på alla proteiner. Alltså det, vårt immunförsvar ser ut på det sättet. Så egentligen är ju allting möjligt att utveckla, alltså att ge en allergisk reaktion. Det som är viktigt, det är det att man, om man inte har, om barnet inte har visat någon allergi, så ger man helt enkelt, det finns, gå enligt BVC:s rekommendationer. Våga, och det där gör man ju, man är ju själv hemma om man gör det här på det sättet. Men det är ju skillnad på om man då som person, men man ska ha två rummet, det är ju bara om den som är hemma, det vill säga mamman oftast när de är riktigt små, ska inte stå där själv med en kraftig jordnötsallergi eller fiskallergi och servera sitt barn det. Om det skulle vara så att barnet har kräks av någon anledning, då kan man ju inte hjälpa dem. Helt enkelt. Så det är bara det. Det är den grejen liksom. En annan också kan vara själv förstås. Om pappan inte har gjort så att kan han ju göra det här själv. Det är ju inte problematiskt egentligen då. Men det var den här väldigt specifika situationen om man själv är allergisk då. Och det kan också vara så att man är själv så orolig så att man har själv fått en ordentlig reaktion mot till exempel jordnöt. Och då vågar man inte ge då det där som kallas allergena födoämnen till sitt barn. Och då måste man kanske vara en person till i rummet första gången. För att ge styrka. Eller också prata med, som Veronica sa, med sin BVC, med sin sjukvård, och be att få göra det på plats.
Ja, just det. Ja, det är ju ett bra tips. Absolut, om man är orolig. Men också en fråga som har dykt upp, som jag tycker är ganska bra att få svar på, det är dels hur snabbt kommer en allergisk reaktion, och sen första gången, blir det ofta väldigt illa då, eller är det som, jag har hört att första gången så blir symptomen inte lika starka, kanske som att när man testar det för tredje gången. Finns det någon sanning i det?
Man kan säga det, att man har ju antikroppar, har man ju blodet, och det kommer av andra sätt också. Man kan mäta antikroppar i navelsträngsblodet från barnet när de föds till och med. Så man har ju lite antikroppar redan från början. Det finns det som är luftburna också. Man kan få det, men man får det via munnen, man får det i saliv. Man har inte fått mjölk, men man har fått det på händerna och stoppat i munnen. Vi vet ju inte exakt vad som finns från början i barnets blod och vad kroppen har reagerat på immunologiskt. Då. Och det innebär ju det att då får man ju inte, de allvarliga reaktionerna, de kommer väldigt snabbt. De har med IgE-antikroppar att göra, och de kommer inom 30 minuter. De kan komma inom 5 minuter, 10 minuter. De kommer väldigt snabbt på i så fall. Efter en halvtimme brukar man säga, då blir det långsamma reaktioner, och de har ofta annan karaktär. Det är inte påverkan på blodtryck och astmanfall, utan då kan man ju få visserligen ganska kraftiga kräkningar, och det kan vara andra, trötthet och lite annat som kan komma. Men det är de här allvarliga akuta, de observerar vi. När vi provocerar på en klinik så tittar man på barnet. Man tittar med ögonen i 30 minuter. De får inte lämna rummet. Vi måste ha väldigt noga med det.
Och är det så att första gången att det blir det, liksom, kan det bli stegvis värre ju fler gånger som barnet testar allergenen?
Det finns små barn som reagerar väldigt häftigt på en gång. Det finns de som, och får, om man får en kraftig allergisk reaktion som kallas för anafylaxi, det vill säga att man behöver adrenalinpenna och en sjukvårdsövervakning under något dygn, då har man den med sig hem. Då är ju definitivt sjukvård som bestämmer om man ska provocera dem för det.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Har man fått en allergisk reaktion? Ja, exakt om det blir väldigt häftigt nästa gång kan vi inte riktigt säga. Men det är där vi följer då IgE-antikroppsvärdet också. Har man tålt det och inte fått anafylaxi ska man ju inte ha en massa akutmediciner hemma. Då lever man precis som vanligt. Den gången man får den här anafylaktiska reaktionen så får man bestämma i det läget, en kraftig allergisk reaktion i det läget, man behöver mera läkemedel i hemmet då. Men det finns ingenting att säga, geting är ju en grej som är intressant också, då, lite utanför det här systemet. Men där vet man att man kan få en sticka, man kan få en svullna på armen ena gången, man kan chocka ner gången två, det är inte alls säkert att det blir lika hemskt gången tre. Så det vet man inte riktigt, det är lite upp och ner där. Och det har förmodligen att göra med mängd också. Då. Det har att göra med mängd mat, det har att göra med hur gammalt barnet är, vilka andra förutsättningar som finns i rummet just då. Det kan till och med vara kombination med andra födoämnen när man är vuxen i alla fall, vet jag.
Sen vet vi ju en känd faktor, det är ju luftvägarna. Har man en till exempel det då som kallas för astma, där luftvägarna är, eller luftrören ska jag säga, är inflammerade, då vet man också via forskning att man har sett att man kan ha en benägenhet att reagera mer kraftigt om man får i sig någonting man inte tål. Så här är det ju jätteviktigt att de här barnen med allergier ska definitivt se till att man har bra luftvägar, och har man några funderingar kring sitt barns luftvägar, att man misstänker att de har en astma, så ska man absolut se till att sjukvården hjälper till att utreda den.
Jag tror att många kanske känner att säga att man skulle testa. Jag tror många är rädda för nötter. Det finns någonting kring nötter som jag tror att det finns en stor rädsla kring. För många vet att det kan ge en väldigt kraftig allergisk reaktion. Jag tror att många kanske känner sig att det vore lite skönt om den första gången att det inte blir den här superkraftiga reaktionen, utan man kan kolla på mer subtila symptom. Att säga att det skulle bli en kräkning eller rådnad eller utslag, och så kan man liksom söka hjälp och få hjälp och få reda på om det är jordnötsallergi innan man åker på den här stora reaktionen. Förstår ni? Jag tror att många liksom tycker att den tanken är lite tröstande. Finns det någonting i det? Att det kan vara så, att det blir mindre symptom.
Det är väldigt olika nivåer, och reaktionen beror på ålder på barnet, mängden man äter, vad man har ätit, och genetiken, alltså ärftligheten, och övriga faktorer i omgivningen. Och det blir ett väldigt komplicerat pussel att liksom reda ut. Men det enda viktiga är ju det att en reaktion på ett födoämne, uppsök sjukvården och red ut om det är det. Få en diagnos av hälso- och sjukvården och se till att du följs upp på lång sikt. Och då har du också, då är du inne i rullarna, du har kanske tagit ett IgE-värde och du vet vad du har, att det inte var så högt då. Sen kan det ju komma en reaktion senare i livet. Det kan vi inte säga säkert, så kan jag säga.
Men ett sätt att tänka när man då, om man har en stor rädsla, så är det ju verkligen att tänka att man tar små mängder. Är barnet 4 månader, då vet vi ju att vi bara i princip stoppar fingret i jordnötssmöret och låter barnet få smaka på fingret. Men man kan tänka liknande om barnet är äldre. Var då försiktig och ge en liten mängd, vänta en halvtimme, se om det går bra, och så kan man öka upp det successivt. För då har man ju också kanske möjlighet att se att det blir röda prickar som kanske man ser att barnet börjar känna obehag i munnen. Ja, då hinner man ju stoppa så att man inte ger en hel näve med jordnötskrokar, utan att man successivt börjar introducera de födoämnen då framförallt som man kan känna en rädsla för.
Mm. Ja, men det tycker jag är en jätteviktig poäng, att börja med små mängder. Det är faktiskt ett bra tips i introduktionen av allergener.
Precis, och jag tänker att här är det ju också som vi har sagt, men Pålsa nämnas igen, är att ta stöd från hälso- och sjukvården. Fråga, be dem om hjälp och stöd hur ni ska introducera. För det kan ju vara individuellt beroende på hur mamman och pappan känner inför ett födoämne. Om det är som du säger, oftast handlar det om de här nötterna och jordnötterna. Och jag och Anna träffar ju otroligt många barn där de aldrig har ätit jordnöt eller nötter eller mandel. Så där får ju vi vara ett stöd och hjälpa till.
Men för någon som kanske inte vet, vad kan det vara för symptom om man är allergisk mot ett födoämne? Du har nämnt några här idag, kräkningar bland annat. Vad kan det mer vara?
Det som är spännande med allergier överhuvudtaget är det att man kan ha symptom från hela kroppen. Och just födoämnen, de kommer ju in i kroppen och du får en reaktion som finns där inne. Men det är fortfarande så att kräkningar låter ju rimligt, kliar i munnen. Du kan också få klåda över hela kroppen. ögonsymptom, det rinner i ögonen, det snuvar i näsan, trötthet. Och sen de här grava allergiska reaktionerna då, som är med astma, som Veronica beskrev, varför man får astma och trånghet i luftrören, och blodtrycksfall. Och det beror på att det som händer i kroppen, det är ju generellt. Det smiter ut en massa produkter ur celler som går sönder, som i sin tur påverkar både trångheten i luftrören, men även då blir läckage i blodbanorna. Så att fukten eller vattnet i blodbanorna åker ut. Vätskan ska jag säga åker ut.
Ja, det lät ju inte så härligt, men så är det ju. Med allergier, det är inte så härligt.
Men det är ju de allvarliga reaktionerna. Så egentligen kan man säga att en allergisk reaktion kan vara allt ifrån topp till tå. För det är till exempel ett barn som sitter och kliar sig under fötterna. Det kan också vara ett tecken på att ett barn har fått en reaktion på ett födoämne. Eller att man kliar i huvudet. Så att det är sådana symptom som man kanske inte sätter i samband med en födoämnesallergi. Utan man tänker mer att det kanske kommer bara från mage eller från munnen. Eller att det kommer runt munnen, alltså på huden. Men det finns också, varje gång man får ett barn och man frågar om symptom, så kan det vara allt ifrån egentligen knoppen till ner till tårna.
Så helt enkelt, om man märker någonting avvikande som liksom kommer regelbundet, antar, om man får i sig fördömet, så kanske man kan fundera på om det är allergi då, som skapar symptomen. Men det här med symptom är ju, det kan ju vara lite missvisande ibland också. Det finns ju vissa grönsaker och frukter som har väldigt hög syra i sig, vilket gör att barnet kan bli röd runt munnen. Och min dotter blev ganska röd av tomat ett tag. Hur vet man om det är matens syra till exempel, eller om det faktiskt är en allergisk reaktion? Handlar det om att bara testa igen, eller hur ska man tänka där?
Det är ju spännande, för att man vill ju gärna veta. Allergi vet ju alla att det finns en diagnos. Sen är det ju så också, ibland behöver man inte ens veta vad det är. Är allergi eller inte det? Utan man ska veta vad man ska göra. För det föräldrar egentligen frågar, det är det allvarligt? Blir det värre? Ska det vara hela livet? Och så vidare. Och det är klart att då måste man reda ut om det är allergi eller inte. Men om det är råda kring munnen, så undvik den där produkten under en period. Och sen så provar man sätta till den. För det behöver man ju inte göra på sjukvården. En rådare munnen kan man testa. Och är det röda, oftast är det ju tomater, det är paprika, det är jordgubbar. Det är sådana där som du säger, det är rådande munnen. Vänta till nästa säsong med jordgubbarna, då går det förmodligen bra. Men det finns ju alltså, är det då så att det är en mer allvarlig reaktion, det är upprepat, det är olika ämnen, det ger fler symptom, så kanske man behöver utreda det. Det är sällan rådande munnen behöver utredas liksom med något, på något annat sätt, kan man säga. I det sammanhanget också berätta det här med, tala om det här med diagnosen som jag sa. Det är ju det att man äter en gång och så blir man sjuk av det på något sätt. Man får några lägre symptom och så äter man inte under en period. Man eliminerar ämnet och så blir man frisk och så äter man igen och så blir man sjuk. Och sen så tror ju folk då väldigt mycket på det som de kallar allergitest, som inte är ett allergitest. Det vill säga att man tar blodprov eller en pricktest och ser om det är några antikroppar som är aktiva då för det här ämnet. Och det behöver man ju inte göra överhuvudtaget då. Men det kan man behöva göra sen. Det är svaret när man sen ska provocera. Om man sen ska göra det här en annan gång. Ska se, är det höga nivåer? Inför provokationen, allvarliga reaktioner, ja, då vill man ha ett utgångsvärde. Inte allvarliga reaktioner, så tar man provet inför eventuell provokation då. Och då är det väldigt höga värden, då vet man att man får reaktioner. Det finns lite olika nivåer att ligga på. Och tror man att det här kommer att gå bra? Ja, men då, eller förväntar man sig att det går bra, ska jag säga. Då vågar man provocera dem på en viss nivå på IgE-antikroppar. Men provtagningen, det var man ska, att vänta på pricktest till exempel för att man ska återinföra. Ja, man ska ju inte återinföra saker och ting. Det här ska göras strukturerat med återbesök med en plan från sjukvården. Och då får man information man behöver i varje steg.
Men det är inte alltid att man gör pricktest helt enkelt, utan ibland så testar man bara.
Ja. Om man säger så att det är rådande munnen, det kan man till och med göra hemma. Här en gång till så är det ju rådande munnen just nu. Om det heter allergi, det kan vi inte tvärsäkert säga, men statistiskt sett så är det ju oftast histaminförsättning. Det är annan aktivitet kring munnen, som du säger, syre och någonting annat. Och då brukar barn inte klaga på att det kliar i munnen. Och får de in i munnen går det bra, och de är runt munnen så blir det obehagligt, därför att de här cellerna som agerar på det här sättet sitter just där då.
Är det då som din dotter nu då som hade med det här med tomat? då vet man ju också, och du vet ju det, för du har ju testat det i omgångar och sett att det återupprepar sig. Hon äter tomaten, hon blir röd, men hon mår ändå för övrigt bra. Ja, då är det ju inte någon allvarlig reaktion, och ni behöver inte sätta ut det helt fullt ut kanske. Hon kanske klarar av att ha det i köttförsåsen, men inte äta en färsk tomat som kommer direkt mot huden, för då blir hon röd, eller vice versa.
Ja, men precis, så var det, och det var därför jag inte misstänkte någon allergi, eftersom att hon kunde äta tomater i andra former, utan det var väldigt tydligt när hon åt färsk tomater i kommer i kontakt med huden.
Ja, men precis. Så det är ju ett ganska så ett typiskt exempel på när man kanske kan fortsätta ha det i kosten och inte ta bort det helt och hållet.
Ja, men precis. Och sen så finns det ju, jag tycker att man hör lite olika ord ibland. Man hör allergi, man hör överkänslighet, man hör intolerans, och det finns säkert fler ord. Vad är skillnaden på de här grejerna, och hur ska man hantera de olika sakerna? Med allergi förstår jag kanske att man ska exkludera. Hur ska man tänka med de andra orden?
Mm. Och det är ju inte skillnad från varandra så. Överkänslighet är ju bara det att man reagerar på någonting som man inte borde reagera på. Det är egentligen liksom det. Och då ingår egentligen allergierna en undergrupp till den. För då reagerar man på någonting som man inte borde reagera på. Men där har du immunförsvaret involverat. Du har inte alltid IgE-antikroppar som det man mäter i blodet. Det kan också vara lokala immunologiska processer i tarm och så. Det kan vara väldigt konstiga symptom som heter F-PICE exempel också, som ingår också i allergigruppen då. Och så finns det intolerans. Och det är egentligen samma sak där. Det är också egentligen en överkänslighetsreaktion på något sätt, eftersom du reagerar på någonting som andra kan äta. Och då är det oftast att det inte finns här nedbrytt exempel. Det klassiska är ju då laktosintolerans. Det är helt enkelt så att man har inte den här enzymen som bryter ner mjölksockret. Och då får man en massa besvär med mjölksocker. För mjölksocker är lite för stora molekyler för att bakterierna i tarmen ska tycka det här är. De lever rövare, det är längre ner i tarmen, det är en massa gasbildningar redan. Intoleranserna är ju så, då, där kan det vara en mängd också. Det gäller enzymer, till exempel laktosintolerans. Så är det att det finns en ärftlighet i det hela. Man får successivt mindre enzymer. Och man får lite mjölk, men inte mycket mjölk. Och det här är för större barn och vuxna. Det är
mjölkintolerans en allergi, om man nu skulle vilja lägga det i ett fack? Eller är det ett annat djur, så att säga?
Alltså mjölkintolerans, om du inte tål mjölk så gör du en utredning då, om det är allergi eller inte. Du måste ha en plan för det hela, och även om man jobbar länge med det här så kommer jag ju inte bli klok på en gång. Ibland har man andra reaktioner också. Man hittar inga antikroppar, man blir inte allvarligt sjuk. Successivt blir man förbättrad. Vi får utreda om det har att göra med förstoppning eller någon annan sjuka. Vi måste ju ta i så fall bestämma oss för någon annan sjuka i mag-tarmsystemet som vi inte får missa, till exempel. Så man ska ju definitivt, får man inte, eller får man en överkänslig reaktion, så ska det också utredas. Vad är det för någonting? Och det beror ju på, vad ska vi göra? Hur ska vi hantera det? Hur ska föräldrarna hantera det här? Men det viktigaste är att man får sin diagnos.
Det är ju absolut viktigast, inte vad det kallas kanske.
Nej, inte alltid. Men man kan säga att det är viktigt att man får en diagnos för att veta hur man ska hantera det, både inom sjukvården och som förälder och som patient när de är lite äldre också, när de inte är barn längre. Men grejen är den att i alla de här lägena, jag kan ju inte som allergolog säga att det var inte födelsedagsallergi. Hej på dig, det gör jag ju inte. Utan vad är det då? Ja, då får man ju fortsätta tills man kan tala om. Och det oftast är det ju så att det man inte riktigt tål när man är liten, man kanske inte riktigt tolererar mjölk av olika skäl. Det kan vara laktosintolerans. Men då slutar man ju äta det som vuxen då. Och då blir man ju inte längre, då har man ju inga symptom längre. Då är man ju totalt frisk då i så fall. Eller hur? Så det där är lite klepigt tycker jag då det gäller intoleranser. Sen finns det också toxiska saker. Man kan ju också reagera toxiskt på olika saker. Att det är ett gift som man reagerar på. Men det brukar vara ganska lika för alla. Och då brukar man ju få alla få symptom. Det är inte så att bara några reagerar.
Många undrar också, hur är det här med... vissa allergener är ju mer, eller allergier är ju mer dominanta hos barn till exempel. Hur stor är sannolikheten att vissa allergier växer bort? Och vilka allergier är det som brukar växa bort med tiden?
Mm. Och det är också spännande, det ingår i den forskning som jag driver just nu då. Och den har vi har inte kommit till 4-åringarna än, 6-åringarna än, men det som man vet det är en gammal sanning som fortfarande håller i kliniken, det är det att mjölkallergi, mjölk och ägg är det vanligaste bland småbarn i Sverige och i västvärlden, så finns det andra som är vanliga i andra delar av världen. Men man brukar i Sverige åtminstone och i västvärlden säger man att mjölkallergierna, den brukar ju Många kan dricka mjölk när de är 3 och de flesta före skolåldern. Och när det gäller ägg har jag en ganska färsk siffra som jag läst på där inom, när jag skriver en artikel där. Och där var det att om man har IgE-antikroppar där man kan, faktiskt kan mäta blodet då, så har de alltså en medel, de försvinner i ett medianvärde på 6 år. Så har de allra, alltså hälften av alla antikroppar har försvunnit. Det kan vara så att de är friska långt tidigare, alltså kliniskt friska, och då är det okej. För då är det på totalutvecklingsnivå. Då sänds de långsamt vidare. Då. Men det är alltså ägg.
Så ägg och mjölk är vanligare att det växer bort än till exempel jordnöt till exempel. Eller selleri, eller vad det kan vara. Det har vi tagit nöt så många gånger. Jag var tvungen att dra till med något annat.
Det krävs väldigt mycket för att göra studier och svara på de frågorna. För då måste ju veta vad man pappa allergiska och massa andra saker. Du måste ju få in dem i grupper och så. Så mjölk och ägg är ganska vanligt, så det är lättare att göra studier och se att det inte var någon annan som påverkade just då, just nu. Och sen i olika delar av världen, vi har ju olika gener alltså. Så det är inte helt enkelt att svara på den frågan. Men man kan tryggt säga att mjölk och ägg, bor man i Sverige och får de här allergierna, så ska de föras över tid och det är få vuxna som är jätteallergiska mot mjölk och ägg. De finns, absolut.
Hur finns det någon statistik kring hur vanligt det är med allergi bland barn?
Om man frågar föräldrar, om man ställer frågan i ett frågeformulär, så hamnar man ju på 10-12%, kanske mer till och med. Och det är olika för olika åldrar. Och det kanske då är 1,2% om man verkligen gör det här ordentligt. Skolbarn finns det, titta på både i Sverige och i stort sådär metad. Man har tagit samman en massa olika studier och sammansatt samman med det i en enda stor procentsats. Liksom. Och då ser man det att om man ställer frågan om vad föräldrarna inte ger sina barn eller vad de inte är som skolbarn eller diagnos de har fått. Och sen så gör man det här ordentligt. Man tar in dem och provocerar dem på de här födoämnena på ett riktigt strikt sätt. Så går man ner till 1 av 10 har en riktig diagnos. Så är det med allergi. De andra har inte. De kan ju det som jag säger, men det kan ju vara något annat. Man ska ju ändå säga att de har inte besvär, och det har de förmodligen av någon sort. Men då kanske man ska se till att de får rätt diagnos på detta. Och få veta vad som händer i framtiden också. Då.
Ja, det är ändå ganska stor mängd, tycker jag ändå.
Livsmedelsverket sa på barn, det var 1-4%, det beror på åldern på barnen. 1-3% ungefär har födoämnesallergier. Men om du frågar så är det ju då de 10-12% som har plockat bort någonting du kostar för sitt barn av olika skäl.
Det är någon som frågar här om en matallergi kan förvärra en annan. Jag vet inte om det är att man undrar om blir man äggallergisk så kan man också bli mjölkallergisk, att det skapar andra allergier. Eller om det är så att frågan kanske menar att är det vanligt att barn har många olika allergier om det väl är allergiskt till exempel.
Det är ju så att man det finns ju som multiallergiska barn då. Och så man multiallergier, man har flera allergier och olika födoämnen då. De är ju ofta allergiska, de har ofta många fler saker. Oftast har de också ett hopplöst allergiskt eksem, de har kanske inte ett hårt katt, de har börjat få pollenallergi och så har de då dessutom en hel uppsättning av allergier mot olika födoämnen som verkligen är diagnostiserade. Så det är klart att det finns, absolut. Men frågan är då om, det går inte att säga att de fick en äggallergi och då blev det här istället. Det är snarare så att har man börjat, det är systemsjukdom alltså, både födoämnesallergierna och det hör ihop med då eksem och med vad som händer i lungorna med astma till exempel. Och har man då början att få, har man den här ärftligheten att ha de här olika parametrarna, så har man ju naturligtvis större möjlighet att få fler allergier än om man inte har det. Sen finns det också korsallergier, där kan man ju se att man har en allergi mot björk och då tror man inte råpotatis och inte hasselnötter och inte morötter till exempel. Men det är en lite annan story, men det finns ju också då. Så då har man ju fler allergier, fler saker som ska bort och kosta liksom.
Men om jag får sticka in där med en sak, så tänker jag att de här barnen som har utvecklat en känd allergi för ett födoämne, för dem är det kanske ännu mer viktigt, eller det är, jag ska inte värdera det, det är lika viktigt för alla barn att introducera övriga ämnen. Så att man har ju ändå en benägenhet kanske att bilda lättare IgE-antikroppar mot andra födoämnen eller annat i luften om man har en atopisk läggning. Så även om man har en känd allergi så ska man ju inte vara rädd för att introducera andra födoämnen.
Ja, men det är bra. Det är bra att ta med sig. Apropå det vi pratade om tidigare, att inte exkludera födoämnen i onödan. Många frågor har vi igenom och jättebra svar. Det här är ett otroligt intressant ämne. Det känns som att man skulle kunna prata om det hur länge som helst. Men jag tycker att vi har fått till ett väldigt bra matnyttigt avsnitt. Jag tror att många som lyssnar fick med sig svar, i alla fall de som har frågat. Så det tycker jag känns bra och jättekul att ni ville vara med i podden.
Kul att vi fick vara med.
Ja, ja men precis. Bra Elin att du lyfter de här frågorna och ger möjlighet för föräldrarna att kunna få svar och kanske känna sig tryggare i introduktion av födoämnen och hur man kan tänka kring allergier och vilka krav man kan ställa på sjukvården.
Ja, absolut, jag tog med mig många bra tips och tankesätt härifrån. Hur kommer man i kontakt med er eller hur kan man följa er mer?
Ni kan följa oss. Vi finns på Instagram under namnet då, Allergiexperterna. Där får ni jättegärna kika in. Ni får jättegärna ställa era frågor där till oss också. Och ja, det är väl där vi syns mest, Anna. Annars så finns vi också nu som vårdaktör. Så vi har också patienter via Region Stockholm. Så är man nyfiken mer på det så skicka oss ett meddelande så berättar vi gärna mer.
Härligt. Ja, in och följ Allergiexperterna helt enkelt. Stort tack Anna och Veronica att ni var med i podden och stort tack till er som lyssnar. Vi hörs nästa gång. Hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.